Hej alla fina lyssnare. Ni är så otroligt underbara och ni växer och blir fler och det är så roligt att se att vi har ett så fint community här tillsammans allihopa genom podden och genom kontot på Instagram Snack med Sodemal. Och i morse så började jag podda igen och kommer släppa ett avsnitt tillsammans med Caroline Norbeli som driver prestationspodden som jag även gästade i våras. Vi hade ett jättefint möte, ett lättsamt, härligt, genuint samtal och det känns så lyxigt att bara kunna få möta människor från alla möjliga olika håll och få lära känna dem och lyssna på deras tankebanor och erfarenheter, var de kommer ifrån och hur de tänker och hoppa in i deras vardag och höra om deras rutiner lite grann. Det känns jättefint och speciellt och vackert och jag är så tacksam också för att jag tycker det är roligt att ni också vill ta del av det och känner som jag att det är fina samtal som kan vara viktiga att lyssna på och som kan ge alltid ge det någonting på det som är. Jag rullar podden återigen, vi är igång inför hösten och det känns så mysigt och det är så många vackra samtal som väntar. Jag skulle ju också säga det att lyssnar du på detta nu och känner att du vill gå med som min klient under 4, 8, 12, 16 eller 20 veckor så skriver du till mig på snackmedsodermalm@gmail.com eller på mitt DM på Instagram snackmedsodermalm där. Så kan du gå in i min länk i min profil och boka in dig på något som du önskar där. Så går vi igenom hösten tillsammans, du och jag. Nu ska jag sluta prata och rulla dagens avsnitt. Massa kärlek till dig. Puss och kram.
Ja, nu hörde du min katt här i bakgrunden nu precis.
Ja, precis. Ja,
han är med här lite ibland, både i podden och på mina stories.
Det är bra. Jag ska säga det att jag trodde att jag skulle vara själv här idag, men min man jobbar på nedervåningen, men han verkar inte höras. Och min son ligger och sover, skolan har inte börjat än. Ja, men det går bra. Jag sitter i sovrummet.
Ja, vad fint. Jag ser det. Du sitter på precis samma ställe som när vi poddade senast, va? När jag gästade din podd.
Ja, precis. Ja.
Ja. Mm. Ah, vad mysigt, vad mysigt. Men det var så kul för att du frågade ju mig precis, kommer du klippa eller hur funkar det? Och jag klipper ju inte någonting i den här podden.
Oj, oj. Okej, okay. Då får jag akta mina ord.
Nej. Tvärtom. Utan den är ju helt oredigerad och det har ju hänt lite så här roliga saker med mina gäster under samtalen. Och det är ju det här som är så fint, att det ska inte vara perfekt, det ska inte vara fläckfritt, det ska inte vara... Utan det ska bara, du vet, det är du och jag som sitter här den här morgonen och ska prata.
Ja.
Och det har jag sett fram emot så mycket. Och att det är som att sitta på ett café eller att du sitter hemma i min soffa och vi pratar och att andra får ta del av det bara.
Gud vad härligt, så skönt, passar mig. Verkligen, det blir mycket mer avslappnat.
Ja, det är min tanke att du ska få komma fram mer då i det. Men vi har ju olika sätt att jobba på, vilket är, och det finns ju inte alla sätt är bra, det här sättet är bäst för mig.
Precis. Och min podd är inte särskilt klippt. Jag tror att min klippare har ett ganska enkelt jobb. För att det är nästan aldrig någon som behöver klippa bort någonting. Eller kommer med, kan jag få klippa bort det här? Det hör till ovanligheterna.
Men
en väldigt skön känsla att det är så här. Bara ett samtal och det blir som det blir.
Ja, men verkligen. Och varmt, varmt välkommen till min podd. Det känns superkul att få ha dig här.
Ja, tack snälla. Jätteroligt.
Hur, för att du heter ju Caroline Norbeli, säger man så, Norbeli. Och driver du då den här podden som jag nämnt flera gånger, det är ju prestationspodden som du driver, som jag har gästat också ju.
Precis.
En fantastisk podd.
Tack.
Hur känns det? För jag kan inte låta bli att tänka att jag ska bjuda in dig från prestationspodden i det här liksom lättsamma mötet där du har inte fått någon förberedelse, vi har inte gått igenom några frågor, vi har inte pratat någonting innan, utan vi bara kommer in här och möts. Och hur känns det då för dig?
Jag tycker att det är jättemycket svårare att bli intervjuad. Det har jag blivit förut och bara, men gud vad... Ja, alltså att jag inte känt att jag lyckats särskilt bra på det. Men det har gått bättre och bättre för varje intervju jag har varit med i. Men det var roligt för jag sa just till min man när jag stod i köket så här, nu är det bäst att jag kommer ihåg vem jag är för det här mötet. Därför att jag är inte så van vid, jag jobbar som coach och jag intervjuar andra, att jag är så van vid att ställa frågor. Men just det här, okej, vem är jag och hur jobbar du? Och alla de här frågorna får inte jag så ofta. Men det är roligt.
Ja, vad spännande.
Ja.
Ja, men låt oss, för ibland, det här är fint att du säger det, för att man behöver ju inte alltid kanske ha ett svar, eller att tillåta sig ta tiden att det där ska jag fundera lite på, eller ta sig utrymmet till att dröja lite med svaret. Det var en bra fråga, för att det här, det handlar ju inte om att leverera ett svar, utan det handlar om att känna in och sen svara ut efter. Och det kan ju vara ett svar du känner just nu, men som du kanske inte känner imorgon också.
Precis, och jag tror att jag är väldigt mycket så. Jag är inte bara, liksom, vissa människor går ju väldigt styrt efter ett, som ett manus, eller det låter som att de har ett manus. Jag har intervjuat väldigt många, det vet ju du säkert också, att man, och sen hör man dem i nästa podd, men jag har inte det manuset riktigt. Så vi får se vad som kommer ut.
Ja, vad fint. Ja, vad bra. Nej, men då är vi ju två som sammanstrålar helt utan förberedelser eller manus.
Precis.
Och det är det som är så vackert.
Det var det som jag sa under vår intervju, att jag kunde känna igen mig i dig i. Att jag kände så här, gud, här är någon som är lite lik mig, som inte jobbar ute efter en mall så mycket.
Ja, precis. För det har jag upptäckt många gånger att så klart och tydligt att om jag hade gått efter en punktform eller förberett mig till tänderna och varit så fokuserad på att följa den här agendan under samtalet, det gör ju att man missar att fånga upp det som kommer mellan punkterna och det här otroligt härliga spontana, det som kommer intuitivt, och det är ju det som är guldkorn för oss själva och för andra. Och redan här och nu i det här samtalet, när vi bara öppnar upp och vi två poddare, och det behöver inte vara så allvarligt och oj, det var ett ljud i bakgrunden. Ja, men så är det ju på riktigt. Eller hur?
Underbart. Ja.
Ja. Men för att när du inför det här poddsamtalet då, jag är så nyfiken på dig, hur du gör. Har du på något sätt förberett dig i din energi inför det här poddsamtalet? Eller har du bara liksom varit med din familj på morgonen och satt dig här och så? Eller hur funkar du den
jag
här
hade
10
önskat...
minuterna innan?
Ja, jo, men jag satte mig och mediterade lite innan. Men jag hade önskat kanske ännu mer förberedelse. Men nu var det första dagen för min dotter skulle till börja fyran. Och hon skulle ha hjälp att locka håret och allt vad det var. Och då ser jag det som... måste jag prioritera det. Men jag har tagit kalldusch. Vilket gör att jag blir väldigt fokuserad. Alltså iskalldusch. På morgonen. Okay. Och det har varit min förberedelse för att få liksom... ja, jag mår väldigt bra och blir väldigt centrerad av det. Men ja, jag hade velat hinna med min vanliga meditationspraktik. Eller vad man ska säga innan. Men det är inte riktigt så när man är förälder. Det går inte alltid så.
Mm. Och det, där säger du något jättefint och bjuder upp ännu en gång till någonting fint. För att ibland så har vi vissa... Vi förlitar oss på våran rutin, vad det nu kan vara. Att jag måste göra det här, annars så känns inte min morgon bra eller hel. Eller att jag är redo för dagen och sådär. Och så händer det saker, vi kanske får lite mindre tid, vi fastnar i någonting annat och det här. Och att då tänka, okay, men vad är intentionen bakom det här jag ska göra på morgonen som får mig att komma i kontakt med mig själv eller så? Ja, men det är ju... Ja, men det är ju att ja, just komma i kontakt med sig själv. Och det behöver ju inte vara en lång meditationsstund. Utan det kan ju man göra på 30 sekunder, 10 sekunder. Genom att bara lägga handen på hjärtat, sluta ögonen och säga en mening till exempel.
Precis.
Eller ta en kalldusch.
Ja. Verkligen. Ja. Ja, så är det.
Vad fint. Men... En annan sak som jag funderar på, det är när man driver någonting som är prestationspodden. Alltså prestation är ju ett ord som är, det är ju inte harmonipodden, utan det är ju liksom prestationspodden.
Mm.
Och om vi kan, alltså så här, prestation, hur... Lever du med ordet och tanken och känslan, prestation, mycket nära i ditt liv? Eller hur förhåller du dig till ordet och känslan och görandet av prestation? Är jag så nyfiken på.
Ja, nej. När det gäller mitt jobb, när det till exempel om man nu säger att coacha någon är en prestation, att säga var jag bra eller dålig eller lyckades jag så, har jag förberett mig tillräckligt, så märker jag att jag måste följa mitt hjärta. Jag måste vara som i den här podden, som du gör den här podden, för att min prestation ska bli bra. När jag börjar oroa mig, förbereda mig, tro att jag inte har tillräckligt eller spänner mig inför en prestation, så går det inte alls lika bra. Och jag ser det jättetydligt. Jag spelar nämligen tennis. Om jag är för mycket uppe i mitt huvud, släpper kontakten med hjärtat, så... Och varför jag spelar, varför jag älskar tennis, att den blir bara styrd av mitt huvud. Kan jag också ha en jobbig relation till prestation. Det blir en jobbig relation. Och det har tagit mig ganska lång tid. Och att coacha andra har hjälpt mig att inse att det är när vi liksom landar i vår kropp och inte... styrs av liksom våra hjärnor allt för mycket och vårt ego allt för mycket, utan verkligen känner att här som i tennisen, här jag älskar att göra det här, jag gör det bara för att det är kul, alltså liksom jobbar väldigt mycket med det. Och själva ordet prestationspodden, det var inte jag som kom på det namnet, utan jag startade podden med en kille som heter, eller en man som heter Per Lundevall, och det var han som satte ordet prestationspodden. Och hans tanke var inte att vi skulle prata om prestation hela tiden, utan han ville nå människor som hade svårt med just det här prestation, som kanske drivs av prestation och mår dåligt av det. Och det lyckades han ju med ganska bra. För att jag vet att mina lyssnare är den typen prestationsdrivna. Precis som han och jag. Och, ja.
Och som jag var.
Ja, precis. Som vi har varit allihopa. Ja, så att det har säkert varit på gott och ont att ha det där namnet egentligen.
Men jag tycker att det är ett jättebra namn. Jag var bara nyfiken på hur du tänkte och kände kring det. Men det är ett jättebra namn att påminna om att vi lever ju i ett prestationssamhälle och vi kan lätt gå in i prestation. Och att då påminna oss om vad vi behöver göra för att inte vara där. Men för det kan jag faktiskt, igår var det väl, då var vi på en gräsmatta och så julade jag på gräsmattan för första gången på säkert 25 år. och så gick jag liksom direkt in i det här lilla Johanna 6 år. Bara, men såg det bra ut då? 1-10? Du vet, som man gjorde när man var barn. 9,5. Okej, men vad var det som inte gjorde att det blev en 10? Ska jag vara lite mer rak där på benen då? Eller? Du vet, sådär. Gick tillbaka direkt. Det där,
men visst
barnet.
Känns det, ja, men det känns ju, du i och för sig tränar ju mycket och så, men visst känns det märkligt att ställa sig, alltså det var så länge sedan man gjorde det. Jag vet att jag ställer mig ibland på händer och så, men när jag, jag hade inte gjort det på kanske 30 år eller jag vet inte, 40, ja, visst känns det märkligt.
Ja, verkligen, men väldigt härligt.
Ja,
alltså vi behöver ju hjälpas åt att så här, skratta och dansa och skaka och larva oss och liksom ge ifrån oss ljud som vi aldrig gör och bara, du vet, vårda våra inre barn lite oftare. Det är superläkande och jättehärligt och den energin som det kom för med.
Ja, absolut. Vi är ju för stela i vår vardag. Alltså, och vi lever ju helt felaktigt, så att få in det, det är ju superbra att jula. Alltså det är bra för hela hormonsystemet, och, tror jag.
Ja. Ja, verkligen. Men det här med när du beskriver att du känner prestation i tennisen, eller när du går in i den här prestationskänslan, så går du som ner i hjärtat i kroppen igen för att frigöra dig från det, bort från huvudet. Känner du av, för både du och jag, vi coachar ju klienter, känner du någon gång inför ett coachsamtal att du kan känna lite prestationsångest, att du ska känna som coach att du ska leverera på ett visst sätt, eller hur är du där som coach i din arbetsroll?
Precis, jag är nog ganska fri där, absolut, och jag har lärt mig att när jag bara är mig själv och litar på att det här kommer gå bra så blir det bra. Men självklart, jag har coachat i 7 år och det går upp och ner. Och jag kommer också in i perioder då jag befinner mig mer i huvudet och mindre i kroppen och är rädd. Och hur ska det här gå? Och vissa personer får ju en att säga, oj, det kanske är någon person med en viss typ av pondus eller som skrämmer mig mer, om man ska säga. Att, det händer ju inte så ofta, men det kan ju vara någon med någon slags energi som gör att det här kommer bli svårare, tror man då innan. Precis som man kan tänka i ett vanligt jobb. Men coachning faller mig väldigt naturligt. Så att jag har inte det särskilt ofta. Det är om jag har någon dålig period eller så själv i livet liksom, i så fall. Jag gör det med lätthet.
Vad fint. Vad fint. Vilken styrka ändå att kunna plocka fram det när det känns lite jobbigt. Men vad är det? Hur kan det låta? Hur kan det låta i förröst inom dig då när du ska coacha dig själv inför ett samtal som du upplever att något sånt här som du beskriver?
Men jag tänker, jag har en gång lyssnat till en kvinna som är coach som sa att hon lutar sig på mot en energi som hjälper henne. Jag tänker precis på det sättet. Jag tänker så här, nej, Nu lutar jag mig på att det inte bara är jag själv, eller vad man ska säga, som alltså det är jag som coachar, men att om jag lutar mig på flow, tar fram en god energi, så kommer det gå bra. Och det är så. Alltså, går jag in med den så blir det jättebra. Och ibland är man krampaktig och bara, herregud, nu ska jag förbereda med de här olika övningar och tankesätt. Och det börjar komma upp i, liksom, i mitt tänkande, och jag förbereder jättemycket. Men kom alltid dit till kunden och det blir någonting helt annat. Så det är inte...
Ja.
Ja, det är det jag gillar med det här. Med att coacha.
Mm. Vad fint, det hoppar lite så här extra hjärtat på mig när du säger det, att du har en plan och sen så kan det bli något helt annorlunda, för att det är verkligen att vara professionell, att kunna lyssna in. Vart är den här klienten någonstans just idag, och kunna bara släppa allting och möta klienten där den är idag. Det är så viktigt och så fint, oavsett om man är coach eller coach på gymmet med sina fysiska klienter och träningspass, man följer upp dagsform och mående och allting. Det är att vara proffsig, tycker jag, när man möter.
Precis.
Mm.
Ja. Mm. Så är det. Ja. Men är det så för dig när du jobbar med dina träningskunder också, att de kommer med olika, kanske är trötta eller har jättemycket energi? Det är svårt att förbereda helt och hållet, eller?
Ja, alltså jag känner ju oftast mina klienter ganska bra. För mina klienter har jag ett tag, oftast minst ett år. Så jag känner dem ganska bra, jag känner deras kroppar, jag känner dem. Så att jag kan ju absolut planlägga träningar och så, och det behöver vi ju ha någon slags struktur oftast. Men den går alltid att fixa och trixa. Och sen handlar det ju om att det kan vara någon som kommer till mig och är trött och är lite hängig. Och jag känner inte riktigt för att träna idag. Jag hann inte med någon riktig lunch. Jag kastar i mig en banan och sådär. Och då är det liksom att välkommen. Lägg dig på mattan. Andas 3 minuter. Var här och nu. Kom in i kroppen. Var med mig, och bara där så kan ibland också det bli lite emotionellt för klienten, för att den känner att okej, nu kommer jag tillbaka, nu kommer jag in, nu är jag här. Och det räcker oftast för att så här känna sig lite mer grundad och bara okej, men nu är jag redo, och så tar vi oss an det här träningspasset med kärlek och glädje, och det blir ett jättebra träningspass ändå. Och det handlar inte om att gå in och liksom bomba, utan man kan göra ett jättekvalitativt, effektivt, ordentligt träningspass, men med känslan av lätthet. Och sen efteråt så är det ju alltid det här när de går, och jag känner mig så mycket piggare och gladare nu, och det är det som är meningen liksom. Så fånga upp,
verkligen fånga upp.
Men när vi jobbar båda två med människor och klienter som vi gör, alltså, för du coachar ju du har ju en studio eller mottagning som du coachar när klienter, eller?
Ja, både och. Jag sitter både digitalt, men jag coachar på Danderydsgatan. Jag sitter på en yogastudio som heter Yoga Manna i Stockholm. Så har jag ett litet rum där, och det är flera olika terapeuter och coacher som vi jobbar där ihop, kan man säga. Jättehärligt.
Okej. Okay. Ah, vad mysigt. Mm. Vilken mysig miljö.
Ja, så det är liksom nästan läkande att komma dit, bara för att det är lite under jorden, eller vad man ska säga. Man går ner en trappa, och det är så, rummet är helt tyst. Så det har varit väldigt bra för mig, för att jobba med människor, som du vet, blir man ju väldigt, man blir ju trött. Kan bli. Och då är miljön otroligt viktig. Den ger tillbaka så mycket, det här rummet. Det är så här total tystnad. Så ibland, man kan bara lägga sig ner i yogasalen där mellan klienterna eller kunderna. Ja,
vad
så
fint.
Härligt. Ja.
Men när du säger att du blir trött av att coacha, alltså jag kan förstå hur du menar, men på vilket, varför tror du det blir så för dig?
Det kan vara kanske att jag ibland har för många, alltså det beror på hur många man själv tycker för många, men jag är där på tisdagar och onsdagar och då blir det ibland att jag har ganska fullt rakt igenom, och nej, men att lyssna och finnas för någon och vara så koncentrerad som man är, som vi är i det här samtalet också. Det skapar ju, man blir ju lite trött. Man behöver fylla på. Man möter ju också människor i olika känslor och så. Så att för mig är det väldigt viktigt att jag fyller på mig själv emellan. Jag kan tycka att det är helt otroligt med såna här psykologer och terapeuter som har kunder hela veckorna. Alltså, ja, de jobbar bara med det hela tiden. Ja, du har det också. Ja, men jag kanske jobbar. Men har du alltså typ 6 kunder om dagen? Eller hur ser
alltså,
det ut för dig?
Som max. Det är verkligen max alltså. Ja. Men jag tycker att 4, max 5 är lagom.
Men det är PT. Är du PT eller?
Ja, det kan vara blandat. Alltså ska jag ha samtal på videolänk där jag coachar mina klienter, då är det 3-4 som är lagom om dagen.
Ja.
Eftersom att det är 90 minuters.
Precis. Mm. Men är inte PT lite annorlunda än man ändå gör något ihop och det är lite mer fysiskt än vad det är att sitta och ta emot så här?
Ja, jo, det skiljer sig, det gör det absolut, men det här är ju, nu är vi inne på något jätteintressant här, för att jag tror att det är en del coacher som lyssnar på detta också, och att du och jag sitter coach tror jag många kan tycka är intressant att lyssna på också, för att, och där skulle vi kunna bolla lite kring det här tillsammans, för att när du sitter och beskriver det här att du känner att du har ett behov av att fylla på och att för då vill jag dela mitt perspektiv på det här. För mig så när vi är i vårt hjärta, i full närvaro i samtalet, i kärlek, i kärlekens närvaro, där sinar inte kraften. Där står vi i vår egen kraft, i vår egen energi. För att jag upplever i alla fall att jag känner mig inte, jag blir inte liksom påverkad. Och det är så viktigt att vi jobbar med vår egen energi. Alltså vi kan bli påverkade av någon som är ledsen och vi ska som när någon går igenom någonting och vi ska möta och hålla tryggt space där och så. Men vi behöver ju inte gå in i det som att vi lägger det på oss, utan vi kan stötta, hålla, bära, men inte bära. Och ibland kan det ju vara så att vi lägger någon energi som vi sen kan rensa efter. Men det är så viktigt. Jag skulle gärna vilja tipsa om att inför, om du ska ha något som du vet är lite extra sådär för dig, att verkligen sådär sätta intentionen att jag är i min fulla energi, i min kärleksbubbla, i mitt ljus. Och jag bär inte något eller någon annan, utan här står jag i min kraft. Min intention för det här samtalet är, och så vidare.
Ja, det är jättebra. Och det kan jag ju nog göra. Men jag skulle nog ha, alltså jag skulle nog kanske inte vilja jobba 100% med något. Och har det här behovet av växelvis, så har jag podden och så kör jag lite andra grejer, och sen att jag har det behovet att det är lite olika, att på något sätt jobba med olika hjärnhalvor eller vad man säger, att inte bara, men så är det, och det ska jag också testa. Men det är inte riktigt så att jag känner så här, oj vad den där kunden gör mig trött, utan det är mer mängden av saker under en hel dag. Att liksom, att jag bara tänker så här, oj, 8 klienter, 1, 2, 3, 4, 5, och vara 6, 7, 8, och vara så uppbokad hela. Mm. Och det är så många människor jobbar, men för mig, jag behöver mer rum mellan. Jag behöver mer rum och lite olika saker, så jag behöver göra olika grejer. Ja. Mm. Det kan vara kanske jag då. Alltså.
Ja, men precis, precis. Mm. Det är det här som är så fint. Mm. Att du lägger dig på yogamattan där mellan och bara så här kommer tillbaka, hämta hem lite så.
Mm. Men jag ska absolut tänka det där, speciellt om det blir mer och mer under hösten, att tänka på vad det du sa. Att liksom samla sig lite innan och ha en intention. Hur det kan hjälpa.
Ja, det är jättefint. Mm. För jag tänkte på det när du sa så här, att du lutar dig bakåt mot energier och så. Och att liksom inte förringa din egen kraft och din egen energi. Och liksom bara så här, låta den komma fram. Och att du står i din kraft, i din energi, i din bubbla. För att där är du liksom ostoppbar på något sätt.
Precis. Ja, men jag lutar mig på min, det kan, jag vet inte vad det är för energi, men hon sa det på sig, lutar på en energi att det alltid kommer bli bra. Och då har jag den tanken. Och det kan ju vara min energi eller ja, någon slags energi.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men spännande. Ja.
Det är fint när vi coacher kan tipsa och prata ihop oss lite oss emellan också.
Ja, verkligen, det behöver man ju, för man fastnar ju i sitt lilla spår, om man säger så. Alltså, alltså hur man jobbar. Som coach, eller i alla fall, även om jag jobbar tillsammans nu mer och mer, alltså jag har lite... Det finns andra som jobbar på Danderydsgatan där jag jobbar. Jag har suttit där själv i säkert 6 års tid utan att ha kontakt med någon annan. Men nu så delar jag rum med en coach som heter Jenny Hagman bland annat. Och ja, det är ju väldigt givande. Utbyta så här lite tips och tankar.
Ja, men hur är det? För att du coachar ju också klient då på distans. Vad tycker du är, ja, berätta om det.
Jag tycker det är precis på samma sätt. Det kan vara lite roligt att träffa folk i verkligheten. Alltså det är ju roligt, man blir sedd, hej, det är ett annat möte. Man får energi av det här mötet och det är liksom, ja, det kan för min personliga, alltså det är bra för mig att få träffa, för annars skulle man, ja. För mig är det bra, men att coacha på distans är precis lika bra. Och jag känner att jag känner dem precis lika mycket som de jag träffar. Det finns ingen skillnad. Jag tror att många av dem mår bra av att slippa visa. Alltså det blir ju ett litet skydd som också kan vara bra för vissa människor.
Ja, jag förstår. Ja, men det är jättefint. Jag kan hålla med om det.
Jag går själv till en coach på distans. Och jag upplever ingen skillnad liksom alls.
Ja, men det är magiskt. Jag har någon eller några utav mina klienter i nuläget som har varit hos dig.
Jaha, gud vad roligt.
Ja, det är så roligt. Och det, jag märker, jag skrev det för ett tag sedan, liksom, att det är så fint hur gästerna i den här podden, det är så genuint och det är så mycket kärlek. Och vi vill ju verkligen... så väl, på ett så fint hjärtligt sätt, och när andra lyssnar på det här så blir det som att någon går dit och så kommer man till mig och så går någon dit och du vet det här, att det är så fint.
Ja, verkligen. Man, precis, och man behöver ju som kund, alltså förnya sig eller vad man ska säga. Alltså man växer ju ur, eller man går ju inte till samma terapeut eller coach hela livet. Eller ofta inte så i alla fall.
Men det här med vad som driver prestation och liksom utmattning och den delen, vill du bara berätta, vad har du för erfarenhet inom just prestation, stress och utmattning, och vad har du lärt dig från det och så?
Jag jobbade inom reklambranschen. Det var för typ 13 år sedan. Då jag var inte riktigt på rätt ställe i livet, för att jag visste inte riktigt vad jag ville bli sådär när man skulle välja yrke, och jag valde yrke lite efter vad min dåvarande pojkens mamma hade. Hon var 18 veckor, så jag tänkte, och jag kanske hade en fallenhet för idéer och så. Så jag valde det yrket, men jag passade inte in. Alltså jag har, för artdirektör yrket blev mer och mer än att man skulle vara väldigt noga med detaljer och så. Och hur du håller på med, och det är inte min grej. Och det stressade mig väldigt mycket att man satt mycket i datorn och ritade saker och hej och till slut, jag kämpade otroligt länge för att hänga kvar i det här, för att jag kände att jag hade bestämt mig. Jag hade bestämt mig för att jag skulle bli någonting inom reklam och sådär. Och det var svårt att ställa om. Men dels så fick jag en ansiktsförlamning, och jag har alltid trott att det har berott på stress. Men så var det inte, utan när jag får öroninflammationer så får jag ansiktsförlamning. Jag fick den, och av den blev jag väldigt svag. Så kroppen mådde inte bra efter det och hade svårt att komma tillbaka, men i alla fall. Och det tillsammans med att jag fick min son Lukas, som inte sov särskilt mycket på nätterna. Och jag skulle börja ett nytt jobb som AD på en liten byrå, så blev bara stressen för stor. Jag sov ingenting, och jag hittade knappt, liksom, jag skulle gå till jobbet men jag kom inte ihåg koden. Jag kom in bland kollegorna, jag kände mig helt liksom förvirrad, och de var väldigt gulliga, de som jobbade där. De såg att jag inte mådde bra, och jag slutade där. Så sen blev jag aldrig, visste inte så mycket om utmattning eller stress då. Så jag bara kämpade vidare. Jag sökte mig vidare, tog hjälp av en coach och bara så här, hjälp, vad ska jag göra i livet? Jag kan inte vara AD, det är det jag trott så länge. Men vad ska jag bli nu? Och det föll sig ganska bra att jag hade den tiden, för att jag hade min lilla son och han behövde mycket av mig. Så jag var hemma väldigt mycket och funderade vad jag skulle bli. Så det är min utmattningshistoria. Och det var där i den vevan jag träffade Per, som jag startade prestationspodden med. Och det var därför jag startade. Och det var därför, när jag fick frågan av Per om jag ville starta prestationspodden, att det var så självklart för mig. För att jag hade upplevt den här höga stressen. Och därför att jag alltid har drömt om att jobba med människor. Men jag har bara inte vetat hur. Jag har alltid drömt om att göra skillnad. Som AD var mitt mål att jag liksom skulle ha mycket hjälporganisationer. Och jag jobbade på ett ställe som hade Sida och Rädda Barnen. Och det har legat mig väldigt nära att jag vill göra skillnad på något sätt. Och alla har alltid sagt till mig att jag borde jobba som terapeut eller så. Men jag tyckte att det har varit svårt att se mig själv i den rollen när jag var så ung. Jag behövde bli lite äldre. Så det var därför jag utbildade mig till coach. Och sen, ja, när man blir så där, får mycket stress i livet, och alltså när man får, jag vet inte om, mattade ut mig så och har barn samtidigt. Så jag fick ett till barn sen och får ingen sömn. Så är det som att ja, man lever lite med den här höga känsligheten mot stress. För att man får inte den återhämtningen. Det tar lång tid innan den går ut. När de är små och bara kräver jättemycket av en och man är helt slut. Så att jag kunde verka. Men det var ett tag sen det här. Men det är inte svårt för mig att sätta mig in i. När jag har kunder som är utmattade eller har hög stress.
Nej, jag förstår. Men hur... Hur var vägen tillbaka då? Alltså, jag kan tänka mig att du än idag behöver vara noga med att gränssättning och sådär. För att du ska må bra.
Ja, precis. Jag är som att jag jobbar på mig själv hela tiden för att jag ska må bra i dagsläget. Men vägen tillbaka. Ja, jag gjorde en stor om... Alltså, jag förändrades jättemycket från den tiden. Jag började ju gå, jag gick till en coach då. Arbetet med henne var helt otroligt, förändrade jättemycket. Bara, jag hade ju inte hört talas om gränssättning eller lilla barnet eller att liksom vikten av att rensa hem, alltså allting, alla de här uppgifterna hon gav mig gjorde att jag växte och sög åt mig otroligt mycket och det blev som en, att jag fann en helt ny väg och sen började jag läste på IIN om du vet den utbildningen Institution for Integrative Nutrition. Otroligt svårt ord. Jag läste till coach där. Det var min första coachutbildning. Och det var också en... Det var ett år jobbande med mig själv. Och alla insikter. Och det var inte bara coachingutbildning utan det var också mycket mer näring och kost och hälsa. Och jag hittade verkligen tillbaka till mig själv väldigt mycket där. Ja, så men jag behöver ständigt alltid behandla mig själv så som jag coachar mina kunder. För det är verkligen så att alltså livet ser det som att livet ser en om man slarvar. Speciellt när man är coach, det är som att det känns som så här ajabaja. Jag måste leva som jag lär. För annars så blir det inte bra. Så det är jag mycket mer noggrann med nu. Än vad jag varit under alla de här 7 åren faktiskt. Jag behöver det jättemycket.
Men vad fint. Det var ödmjukt och fint sagt. Och jag tror att det är rätt fint när man har klienterna på axeln. De säger alltid att jag sitter på deras axel. Men de sitter också på min axel. Och ibland så ställs ju vi coacher också inför situationer. Där vi behöver ta beslut. Eller liksom sätta en gräns för oss. Och att man då, jag brukar liksom så här skratta lite. Och bara så här, okej, men det här är ju vad jag jobbar med mina klienter med. Och nu är det dags för mig att göra samma sak. Det är så härligt. Men vad gör du för återhämtning och att du ska hålla en bra energibalans idag då?
Jag mediterar varje dag. Försöker. Jag har blivit väldigt mycket bättre på det. Och det ger mig så otroligt mycket. Gärna 20 minuter men det kan vara 10 minuter också om dagen. Jag springer, joggar, alltså ja, tränar, jag spelar tennis, jag yogar. Vad gör jag mer för att... Men jag också ger mig själv kanske ganska mycket egen tid. Alltså försöker alltså lägga in så att jag gillar inte ha fullt. Men det har jag ju sagt redan. Så jag försöker få pauser. Mm. Nu går ju inte det under till exempel sommaren. Då jag levt liksom klistrad med min familj. Och vi gör allt ihop hela tiden. Men under min vardag så älskar jag liksom de här tysta perioderna. Att jag kan ge mig själv.
Mm. När du säger att du mediterar. Mm. Hur kan en meditation se ut för dig? Alltså vad innebär det för dig att meditera? För det kan ju vara väldigt olika.
Ja, det är jätteolika och jag har kommit till nu att först gör jag lite breathwork. Alltså, för det är jättebra för min kropp och jag känner att jag hamnar liksom i det parasympatiska. Eller liksom att ja, jag känner ett lugn, inte särskilt länge, men jag andas kraftigt.
Kan du berätta hur? Alltså de som lyssnar så kanske.
Ja, hur gör man? Man liksom andas ut, in och sen kraftigt ut i stötar. Så, liksom, jag kan ha svårt att förklara
med näsan.
Det faktiskt.
Stängd mun och så andas ut med näsan så.
Så gör jag. Och det för mig till ett lugn som gör att jag sen kan meditera. Och jag sitter bara tyst och jag följer mitt andetag. Jag har tidigare haft hjälpmedel som Headspace och andra appar och sådär, men jag tycker att meditera för mig är mer att sitta i tystnad och det kan vara jättebrusigt i mitt huvud, alltså jag har ett väldigt aktivt huvud med mycket tankar och vad man ska göra sen och vad man ska göra då, men och jag märker ju efter de här typ 20 minuterna att det börjar tystna och det är ofta så här, det som kommer upp, det är som att det är saker som behöver komma upp bara, så behöver komma passera ifrån mitt medvetande. Och jag skulle gärna sitta längre för jag tror att det är riktigt, jag tror att det kanske tystnar efter en timme sådär ordentligt. Men ja, det är dit, det hinner, eller det hinner jag väl säkert, men det har jag inte lyckats med.
Men vad fint.
Så är det för mig. Ja.
Och vad fint att du säger att du trivs bra i stillhet och i tystnad. För att det är ju faktiskt svårare än vad man kan tro. Och väldigt få gör ju detta. Alltså 20 minuter kan ju låta, jag vet inte, beroende på vem som lyssnar, kort eller långt. Men att ta sig 20 minuter med telefonen på flygplansläge, med handen på hjärtat eller med sin andning eller bara sitta, ligga i total tystnad. Det är ju ett otroligt effektivt sätt att bara komma här och nu och att känna hur känns kroppen. Spänner jag mig någonstans? Vad har jag för känslor? Vad börjar jag på för tankar? Okej, är det sant? De här tankarna som jag har, är det sant? Nej, det är inte sant. Det är bara en skapad... Det är bara att hitta på. Mina tankar har hittat på. För att det här är inte verkligheten som cirkulerar här. Utan det är bara liksom något som jag tror är med verklighet. Som stressar mig i magen. Och att liksom identifiera det som pågår på insidan. För att sen välja, okej, det är inte sant. Då släpper jag taget om det här, att det är en så himla stressig dag som jag har framför mig till exempel. För att dagen i sig som kommer, den är helt neutral på utsidan. Det är ju våran insida och våran inre miljö som gör att vi upplever antingen stress eller lugn. Att vi antingen tar oss an den med stress eller med harmoni. Och det här är ju så himla intressant. Och där är när vi börjar inventera och sortera i huvudet och i känslorna i kroppen för att släppa taget och för att bjuda in önskvärda tillstånd, önskvärda tankar. Att ge oss en möjlighet och en chans i den stillheten att faktiskt då byta ut, släppa taget och bjuda in nytt. För att vi bestämmer ju själva vad vi ska tänka och känna. Och där är ju vi våra egna skapare av våra egna dagar. Och det är ju superintressant. Så ställer du två personer där någon har sömnbrist, tvåbarnsmamma, eller, och sen någon annan där som bor själv och har bara sig själv att tänka på. Och så ska man ta sig an exakt samma schema under dagen. Hur de här personerna, beroende på hur de mår och deras inre miljö ser ut, alltså upplever att den här dagen kommer bli på ett visst eller det ena eller andra sätt. Och det har ju bara med den inre miljön att göra. Och det är så intressant, tycker jag. Pratar du mycket med dina klienter om det här?
Ja, absolut. Men det är en stor resa, och det har det varit för mig också, så att jag förväntar mig inte att de alltid lyckas få till en praktik liksom, och så. Vi försöker starta upp i det lilla, att liksom ta mycket tid för tystnad, men också space i vardagen, bara att inte vara så upptagen och sådär. Men absolut, det är en jättestor del, och det de kämpar med att starta igång sina praktiker, och är ofta väldigt intresserade.
Fint. Om du skulle lägga handen på hjärtat nu och bara blunda och liksom ta ett djupt andetag och komma in i hjärtat. Och så vad skulle du säga är de viktigaste sakerna för att leva i kontakt och i sin egen energi?
Ja, men det är för gränssättning faktiskt. Alltså gränssättning mot andra. Om man lever alldeles för mycket till för andra, rättar sig för andra, inte vågar stå upp för sig själv, så krymper man. Och man blir stressad av att bli trängd ifrån vad andra vill och vad andra tycker. Och vi är så bombarderade med andra och liksom bara... Alltså vi behöver ta mer plats, och det verkar som att vi inte har fått lära oss det, många. Och alla de utmattade människor som jag har träffat och så är gränssättningen det som är nummer ett, vad de har svårt med, absolut. Och sen är det jag har pratat om här, att jag tror att vi måste vara mer i stillhet och tystnad. Alltså att vi är för överhettade av världen runt omkring oss, och att ge oss mera pauser, absolut, och våga vara i de här pauserna och sådär, att jobba till det. Och jag har inte alltid kunnat det. Jag kommer ihåg att jag har gått liksom på yoga, när jag började min resa så gick jag på yoga och tittade på klockan varannan minut, och alltså jag har verkligen inte, jag är också en människa av, jag har mycket energi och jag är allt annat än lagom och så här, jag får jobba med det här. Men jag tror att vi behöver det så mycket. Så gränssättning, och det hänger ju ihop. Om man sätter gränser så får man ju mer space. Vi behöver mer space i våra relationer. Vi har det många inte naturligt, så vi måste jobba på det.
Verkligen. Gud vad fint och viktigt. Helt enig.
Och det är svårt. Det är jättesvårt.
Ja.
Vissa människor är jättesvåra att sätta gränser till, och det kan vara jättesvårt att våga stå i sin kraft och i den person man är. Man är på olika, liksom, hamnar i olika konstellationer, man är på jobb och man är i olika möten, träffar olika människor. Att inte lämna sig själv för mycket, att våga, någonting jag brinner mycket för är att vara sig själv, att folk... har svårt med det, att man har olika roller och sätter upp olika masker, och det måste vara eller så jobbigt. Jobba på att hitta den person, den delen i sig själv som man kan våga vara i många olika sammanhang, tror jag minskar stress väldigt mycket.
Ja, det håller jag med om. Det var jättefina påminnelser, verkligen, och så betydelsefullt och gör så stor skillnad, för att när du skapar, när du sätter gränser, inte mot andra utan för dig själv, och i det då får mer utrymme till att upptäcka vad är det du bär på, för att sen kunna släppa taget och välja. Det är ju där hela vårat mående och varande ligger. Så det är jätteviktiga saker. Och vet du vad jag ska visa dig? Vad som står precis uppställt här bredvid min poddutrustning här.
Åh, gud vad fin. Lilla du. Gud vad sant. Ja.
Johanna, 5-6 år. Det är liksom mitt inre barn. Som jag bär med mig. Och det är en sak som nej, men som hon sitter här och tittar på mig när jag pratar med dig nu.
Jättebra.
Och att jag känner att det där, hon, det är jag, hon, vi tillsammans och sitter här i min famn och hon får känna att hon är sig själv och behöver inte vara på något speciellt sätt. Och så den vuxna jättebra. Jag sitter här och njuter av att få samtala med dig och helt fantastiskt.
Visst är det fint. Ja, det är så bra.
Ja, känner du att du har någonting som du skulle vilja dela med dig av eller berätta om eller tipsa om eller ge till lyssnarna innan vi avslutar det här fina mötet?
Nej, nu kom det inte till mig någonting här helt plötsligt. Nej, jag tycker väl bara att man ska ta det med ro. För det är också mycket med den här hälsobranschen. Eller vad man ska säga. Med coaching och så. Det kan ju kännas mycket överväldigat för en människa som inte har börjat med det. Och det finns inga måsten. Man måste inte meditera. Man måste inte. Man ska helst träna faktiskt. Men man ska helst röra på sig såklart. Men att det finns så mycket stress också inom den här. Att vi ska så mycket. Och egentligen så behöver man ju inte göra någonting. Alltså man behöver inte ha de här kraven. Utan man kan tänka så här. Vad skulle jag göra för mig själv om jag älskade mig själv? Och skapa rutiner efter det. Och inte efter vad andra har sagt. Utan, ja. Det brukar jag påminna mina kunder om. För då kan man tänka, även det låter sorgligt att vi kanske inte älskar oss själva. Men jag tror att vi gör det, men vi är inte vana att behandla oss själva efter det. Och om man, då kan man ju istället försöka tänka så här, hur skulle jag göra idag? Som idag till exempel. Ha lite vatten vid min sida här. För sen ska jag börja med en kund efter det här. Dricka lite emellan. För det skulle jag gjort om jag älskade mig själv. Så. Så där.
Och jag hoppas att du också vill tacka. Att du vill tacka dig själv när vi har avslutat här. För att ha varit med. Och för att dela med dig av dina erfarenheter och klokskaper och kunskaper och visdom och din närvaro här i det här samtalet. Så jag uppskattar det så otroligt mycket. Så jag vill ju tacka dig.
Tack, och tack för att jag fick komma hit. Så mysigt och härligt. Och jag hoppas att du och jag pratas vid i något annat. Det är väldigt härligt att få bolla tankar och idéer med någon som med dig. Och att du är coach och allting. Så det tycker jag vi kan fortsätta med.
Det låter toppenbra. Jag tycker om dig så mycket. Det är någonting fint här när vi möts varje gång. Det är ju andra gången vi gör det. Jag tycker det är så fint. Alltså jag får gå i rysningar nu.
Ja, gud vad härligt. Ja, men vi har en connection. Ja, vi har någonting.
Eller hur? För att du sa ju det efter förra gången när vi stängde av inspelningen. När jag gästade din podd. Så sa du till mig så här. Och det la sig i mitt hjärta. Och jag är så glad för att du sa det till mig. Att jag fick bära med mig den skatten. För att Jag har ju inte poddat så länge. Du har ju poddat ganska länge och träffat så många gäster och liksom är ju mycket mer rutinerad på det här än vad jag är egentligen. Men du sa till mig, jag vet inte om du kommer ihåg det, men du sa till mig efteråt att du är verkligen så äkta och genuin. Och det syns och det känns verkligen. Och fortsätt med det liksom, för att alla är inte det. Alltså, du vet, så här,
nej,
på det här
jag
sättet.
Kommer ihåg det. Jag tror jag sa det i intervjun. Ja.
Aha, till och med. Okej.
Ja. Ja. Nej, men så är det verkligen. Du har inte det här manuset som jag har träffat. Så, du är dig själv och det kommer från dig. Och det är jättehärligt.
Ja, så fint. Men det är samma. Men det är därför du vet, vi ser tittar varandra i ögonen. Precis. Och vi, liksom, på, vi är här. Och, ja, det är så fint.
Ja, jättehärligt.
Ja, stort tack för att du ville komma och gästa min podd då, som sagt. Och så fint att få sitta här och prata med dig den här morgonen.
Ja,
jag är jättetacksam för det.
Tack snälla. Ja, jag med. Tack så mycket.